Varsågod och sitt, eller stå. Det är inte så många som står när jag predikar, men man får nog göra det om man vill också. Vi är inne på ett väldigt spännande tema. Nämligen att, jag vet inte varför den där fonten tilltalar mitt hjärta. Jag vet inte vad det är som någon gammal metallgen som vaknar till liv innan mig när jag ser den. Men en fin tema också som våra fina pastorer har valt för den här månaden. Och jag skulle ha en bibeltext. Jag tror faktiskt jag aldrig predikat ur den här texten tidigare. Det är alltid trevligt att ta sig an nya texter på det sättet. Men Matteus 9, 27-31 så står det så här. När Jesus gick vidare därifrån följde två blinda män efter honom och ropade: förbarma dig över oss, Davids son. Och när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: tror ni att jag kan göra detta? De svarade: ja, Herre. Då rörde han vid deras ögon och sade: så som ni tror ska det ske för er. Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: se till att ingen får veta det. Men de gick och spred ryktet om honom i hela det området. Jag ska tala lite om bön idag. Och jag tror att någon som någon gång med frivilliga eller blivit dit forcerad, men har hamnat någon gång på ett bönemöte där jag är med, så kanske någonstans lärt sig att jag tycker om att be. Jag tycker om bönemöten och tycker om också när det går lite vilt till på dessa nämnda bönemöten. Jag har alltid haft passion sedan jag blev kristen. Sedan dag ett som kristen så fick jag passion för att be. Jag säger inte att jag är expert, och det vet nog alla som här inne att jag inte är. Men jag har i alla fall haft en passion för att be. För bönen har varit bränslet i min andliga motor. Och jag märker att direkt som bönelivet avtar. Har någon upplevt ett avtagande böneliv någon gång? 1, 2, 3, 4, 5, 7 av resten. Jag märker i mitt liv att när bönebruset minskar, så är det som att den här elden, passionen för Guds rike också minskar. Det är som att kärleken till medmänniskorna minskar. Det är som att min passion för att Guds rike ska sprida sig runt omkring en också minskar. Så jag har lärt mig att jag behöver prioritera bönen. Och jag har ju en känsla att någonstans på Guds hjärta så finns en längtan just nu. Tänk er in att nu sitter Gud på hans tron och tänker på dig. Tror du att Gud vill att du ska be? Alltså, någonstans lever man med en sån liten uppfattning om att Gud vill det. Och han vill inte bara att du ska tycka att bön är det absolut jobbigaste som finns i den kristna doktrinen. Utan jag lever med en enkel, banan, barnslig uppfattning om att Gud tycker att du ska tycka att det är lätt att be. Samtidigt är min lilla uppfattning, och det predikade om för ett år sedan, att de flesta troende upplever att det är ganska trögt, svårt, utmanande, långtråkigt att be. Ska vi kalla till bönenatt här i natt? Så inte helt säkert på att alla ni lämnar kvar. Och nu ska inte vi ha bönen natt i natt, men vem vet när det händer. För jag anser, har alltid ansett, att bönen är något som varje kristen i någon form bör bemästra. Och tack och lov, alla måste ju inte be som mig. Men i någon form tror jag att Gud vill att alla människor ska be i någon form. Och därav så har jag valt dagens text, eller den kom till mig faktiskt. För jag tycker den är väldigt spännande. För i den har jag funnit 4 personliga verktyg som jag använt i mitt böneliv under mina 26 år som kristen. Och de har hjälpt mig att förstå bönens mysterium. Och låt oss hugga in i de här 4 små enkla punkterna. Nummer 1. Att vi kan be passionerat trots att bönesvaret uteblir. Finns det några rinna som för tillfället har ett bönämne ni ännu inte har fått bönesvar för? Om inte alla upp händerna nu så är det fel på dig. Det är klart att vi hela tiden har böneämnen. Saker vi ber för och vi inte får svar för dem. Jag har ju böneämnen, jag har bett för i 26 år. Har en par sega vänner som inte ännu är frälsta. Man funderar, vad är det med mina böner som inte riktigt når fram överallt? Och det som blir för min del ännu mer komplext, det är när jag ibland har förmånen att se väldigt dramatiska bönesvar. Och jag delar den här historien tidigare här många gånger, men för min del så målas bönelivets mysterium upp väldigt tydligt när jag bad för min gode vän Philips mamma 2010 och hon skulle dö samma natt i en fjärde grad 20 cm stor hjärntumör. Och Jesus kommer dit och hon lever 15 år, hon dog nu i somras, 15-16 år senare. Samtidigt som jag fått se det eller höra om det på nära håll så drabbades min egen svärfar av cancer. Nästan samtidigt. Och vi bad, och vi bad, och vi bad. Och ett år senare begravdes min svärfar. Så vi har det här märkliga spänningsfältet där vi ser och vi är med om mäktiga bönesvar. Så sent som i fredags var jag själv med om ett som jag eventuellt återvänder till senare. Men vi har också stunder där du och jag vi ber. Och det tycks som att en vägg som våra böner ramlar och studsar kring och kommer ner till oss utan att Gud har varit med i böneämnets färd. Och vi har olika erfarenheter av detta. Och risken som jag sett är att uteblivna bönesvar kan leda till besvikelse på Gud. Och till och med att man kan tappa tron på nämnda Gud. Hur kan Gud vara en allsmäktig, älskande Gud om jag ber och får inget svar? Och det svaret kan ju vara till och med att människor vi älskar och bryr oss om far illa. Vi fattar ingenting. Och så står vi där och vi har då två val att bli besvikna eller till och med mer passionerade. Och jag tänker på den här texten när de här två blinda männen följer efter Jesus. Och det är så att de ropade. Och där går Jesus och de är där lite bakom och har värsta ropkören där, någon form av duett. Och så ropar de en teologisk, fullständigt korrekt bön. Förbarma dig över oss, Davids son. Förbarma dig, det visar ju texten att här har vi två ödmjuka människor. För det är inget högmod. Du kan aldrig närma dig Gud i högmod eller stolthet. Så har vi människor som kommer i ödmjukhet och ropar, förbarma dig över oss. Och Jesus bara går vidare. Och går vidare. Och går vidare. Och texten fortsätter ju senare, men jag tycker det är lite spännande, för här har ju männen då två val. Fortsätter de ropa och följa efter Jesus? Eller slutar de och går hem missmodiga, besvikna, blinda? Medan Jesus fortsätter gå och till synes ignorerar de här männen. Och här när jag samtalar med yngre, speciellt människor, så hör man ibland nyanser av besvikelser mot Gud. På grund av att de upplever att Gud, han bryr sig inte om mig. Jag kan ha ropat, jag kan ha följt Jesus, men trots att jag ropar och följer Jesus och teologiskt korrekt närmar mig honom, så känner jag mig ignorerad av Jesus. Och ett annat exempel i Bibeln, det har vi ju den här blinde Bartimeus som jag läste om i Markus 10. Och det står att när Jesus närmade sig honom så ropade han med hög röst. Och vet vad Bartimeus fick för bönesvar? Jo, han fick röster från omgivningen som strängt talade till honom att vara tyst. Jag menar, ibland får vi ju sådana bönesvar. Det är inte bara Gud är tyst, utan vi får en oförstående omgivning som försöker tysta ner oss. Därför tror jag att det finns en hemlighet i att inte ge upp. Här behöver vi göra som Bartimeus. Vet ni vad han gjorde? Det står att människorna talade strängt till honom. Att han skulle hålla truten. Och det står det att han ropade ännu högre. Ibland, kära vänner, måste du ha en röst som ljuder högre än otron runt omkring dig och ibland också i dig. Jag brukar säga att jag har två hjärnor, eventuellt någon till här någonstans. Men jag har två delar här inne. Jag har olinska akademiska hjärnan här, som är väldigt teologiskt intresserad och vill dyka och forska i både grekiska, hebreiska, arameiska och hela paketet. Men så har en annan hjärna som jag jättegärna oftare lyssnar till, och det är barnaskapets hjärnhalva. Det försöker följa Jesu uppmaning att bli som ett litet barn när jag kommer fram till Jesus. Det jag inte behöver förstå allt. Men jag vill komma till Jesus med en fullständig övertygelse om att han både tar emot mig, han älskar mig och vill mitt bästa. Kära vänner, stäng inte av din akademiska hjärna, men använd också barnaskapets hjärnhalva för att närma dig honom. För om vi bara tänker och ska ha ut teori, jag gillar att tänka, jag har någon IQ-nivå någonstans där kring, någonstans. Så jag tycker om att tänka, men jag har märkt mig, speciellt i bönen, så jag behöver inte ha en teoretisk förklarande modell för precis allting. Så ibland så är det skönt bara att ta mig fram till Jesus, Herre, jag förstår inte allting, men här är jag. Jag tänker fortsätta be för mina vänner som ännu inte förstår det här med dig. Jag tänker fortsätta be för min stad. Jag tänker fortsätta be för er i församlingen. Jag tänker fortsätta be för företagen som vi har här i församlingen och allt annat som jag har på min bönelista. Trots att jag inte varenda dag får alla bönesvar jag vill ha. Otron säger till mig och till dig många gånger att ge upp. Men anden påminner dig om att ropa högre med full visshet om att det finns en som hör alla dina böner. Här har vi det fantastiska exempel till Lukas Aderton, änkan. Hon hade lite problem med en orättfärdig domare. Jag vet inte om vi har någon sån här i Vasa. Där fanns en. Och det står att hon får dit, varje dag var hon där, tydligen någon natt också, och pinade livet ur den här domaren. Och efter en tid så gav han upp. Och sa inte för att jag är nu rättfärdig eller vill någonting bra med henne, men hon tar ju livet av mig, står det. Med allt sitt tjabblande. Jag har haft en sådana, vissa sådana medlemmar här ibland också. En annan historia. Men ibland så älskar den iven hon har. Och Jesus uppmuntrar oss att här har vi en orättfärdig domare som inte vill någonting gott någonstans. Om han ger henne rätt, hur mycket ska vi då inte en rättfärdig Gud som vill vårt bästa svara på våra böner då vi ropar till honom dag och natt. Så kära vänner, ibland är det lite rop och ibland är det lite dag och natt. Men vi ska inte sluta ropa varför vi inte idag ser alla bönesvar vi vill se. Nummer 2. Vi slutar inte be förrän vi får våra bönesvar. Och här någonstans, jag gillar ju det här fina i de här männen. När Jesus, han vandrar på där, de har ropat på efter honom. Och så kommer Jesus hem. Och Jesus bodde då hos Petrus i Kapernaum. Den hade sin andliga bas. Och när Jesus kommer hem så, de går ju hem till Jesus. Så här, hör du, hur var det nu med det bönesvaret vi var ute efter? Och så vet vi vad som händer senare. Men jag tycker om det här, att när Jesus kom hem gick det fram till honom. Och Noa, han läste om honom. Det finns en sång om honom också av Jerusalem. Noa stod och hamra på sin ark. Det säger om Noa, och här varierar teologerna lite. Men alla är överens om att Noa får ett tilltal av Herren som säger: bygg en ark, för jag ska nu, det finns lite mycket ondska här på jorden. Och det sägs av det jag nu har läst in mig på, att Noa hamrar på där i 75 år. Man säger allt mellan 50 och 120. Låt oss säga att det är bara 50 år. Ja, men Noa får ett tilltal. Och 50 års hamrande. Jag tycker att vi, och du och jag, som inte hör en YouTube-video laddas fram på 30 sekunder, vi går ju till nästa. Ni äldre fattar inte det här, men det är sånt vi är såna idag. Men alltså, vilket tålamod och vilken tro att Noa får ett tilltal från Herren. Och han var ju enda rättfärdiga mannen på jorden, står vi. Och han fortsätter i tro att år efter år leva och tro på det tilltalet. Tänk dig in i hans ställe, att du får ett tilltal. Och så tror du på det tilltalet i 50 eller 75, som jag tror att det är, 75 år. Så min dotter Liv skulle få ett tilltal nu när hon är 10, och så kommer bönesvaret när hon är 85. Men Noa, han fortsatte med full övertygelse att bygga denna ark. Med den tron på att det Herren har lovat, det håller han också. I den här församlingen har vi väldigt många så kallade bönebarn. Vet du vad det är för någonting? Bönebarn, det kallas när det till exempel har funnits en farmor, eller en mormor, eller en morfar, eller en farfar, eller en mamma eller en pappa som har bett för just dig. Att orsaken varför så många av oss är i tro idag, det är att det har funnits människor som inte slutade att be för dig. Och det tycker jag är på något sätt, vi borde vara tacksamma att det funnits sådana som orkar med dig och med mig. Tänk om de ska ha gett upp efter 2 år. Amanda Anders blev ju inte någonting. Det ser vi ju. Han är ute i världen och lever rövare. Som det var för mig när jag var 16, 17, 18 år. Men det finns människor som har upplevt ett tilltal för dig. Och kanske för många andra människor vi ännu inte har här. Men om Gud har sagt någonting. Om Gud har gett oss ett löfte. Ja, men vi slutar ju inte tro Gud om det. Vi slutar inte be Herren om det förrän vi ser det. Ja, de här blinda männen, de skulle kunna gått hem. Ja, men Jesus, han hörde en, kanske alltid dålig, lite vax öra eller heligt vax eller vad det var. Att han hör inte våra böner. Nej, men han bryr sig inte om oss, vi gör någonting annat. Det står om männen att de gick hem till Jesus. Ibland undrar jag om vi också borde gå lite mera hem till Jesus. Eller ännu mer bara förstå det där att vi inte slutar och vi inte ger upp. Bara att vi idag inte ser svaret på alla de böner som vi ber. Min egen syster tog initiativ för bön för mig innan jag blev kristen. Tack Gud för härliga syskon och föräldrar och mormor och morfar och så vidare. Alltså nu får vi vara tacksamma att det finns människor som inte slutade att be. Ni hör de här bönämnena när vi har dem på listan här i församlingen. Att det är inte bara texter vi ser. När en ännu icke-troende man har en tumör. Nej, men det skapar ju en andlig vrede i oss. Och vi tar oss an det och vi ber för det tills vi ser att nu har vi fått ett bönesvar. Ja, men det är därför vi finns, det är därför församlingen finns till. Att vi kan vara Guds utsträckta hand i ett samhälle som är ganska mörkt och dystert många gånger. Ibland kan vi frestas att ge upp. Men enligt mig finns det inte en enda orsak att ge upp med våra böner. Vi kanske kan lite tappa modet ibland, ja, men det gör vi ofta. Men vi ska aldrig, tror jag, ge upp. Trots att det kan kännas att man ber till en vägg då man ännu inte sett sitt svar, tror jag att vi ska finna tröst och lärdom hos kvinnan som dag och natt bad till den orättfärdige domaren som vi redan nämnde. För vi ber till en Gud som både kan och vill svara på våra böner. Jag är i alla fall tacksam att folk bad för mig så att jag en dag fick möta honom. Du kanske har bönebarn fortfarande som inte ännu känner honom. Sluta inte be. För himmelen kan de komma fram till dig och tacka dig för att du inte slutade att be. Nummer 3. Kom igen, om Jesus tycker lite mer radikala utlåtanden. För de här männen då frågar, kan ni hjälpa mig ungefär, hela oss? Så säger Jesus, tror ni att jag kan göra detta? Det svarade, jag tror. Och de här orden som Jesus säger kan ju ibland skapa lite sån press och lite prestationsångest hos folk. Jag menar, då mitt alltså får man den här uppfattningen ibland att ja, men jag har ju inte så stark tro. Det är mig det är fel på. Och från att vi har varit hos Jesus och fokuserat på honom så landar vi tillbaka i att det är mig det är fel på. Jag är en riktigt dålig kristen. Jag är inte värd att gå här på söndagen. Och då perspektivet vänds lite upp och ner enligt mig. För när Jesus säger, tror ni, så är det väldigt viktigt att du förstår vad Jesus talar om. Det är inte så att du behöver kunna, han säger inte en sån här fråga, kan du differentialekvationerna? Ingen har ju förstång för vad det är, det behöver du inte göra heller. Men det är inte en sån sak Jesus talar om här när han talar om, tror ni detta? Och det där vill lite trösta oss med. För när Jesus säger det här, det är inte för att skapa stress och ångest hos dig. Utan det är egentligen för att skapa just tro hos dig. För läs igen vad Jesus säger. Tror ni att jag kan göra detta? Så fokuset, och det tycker jag många människor gör fel många gånger. När Jesus, om Jesus kommer till Benjamin och frågar, Benjamin, tror du att jag kan göra detta? Så fel vi gör många gånger att vi sätter oss i fokus. Snarare än att Jesus ska vara i fokus. Tror du att jag kan göra detta? Det där, tror du så borde du vara i font 3 och jag i font 72. Att allt handlar om vad vi tror att Jesus kan göra. Fast det, jag säger så här så vet jag att det kan skapa lite onödig stress hos oss. Men här har jag funnit en enorm stort verktyg i att vi ska umgås med trosfyllda människor. Känner du någon trosfylld människa? Eller har vi brist på dem här i församlingen? Har vi verkligen ett bönämne vi behöver få tag på här? Ja, jag tror att en nyckel till att jag ännu är någorlunda gående frälst man är att jag har haft förmånen att omringa mig av trosfyllda människor. När min dotter blev sjuk i New York då, för många år sedan och fick det astmaanfallet, då var det min fru som sa, nu ber vi. Att vi ska hela tiden när de här otrosvågorna slår oss i ansikte och vi känner att vår egen kapacitet inte räcker till. Det är väldigt bra att du omringar dig med människor som då kanske för tillfälle kan tro i ditt ställe. Jag var i Sverige i veckan och den ursprungliga planen var att jag skulle vara på en pastorskonferens, vilket jag var ungefär halva. På grund av att jag i veckan fick någonting som heter njursten. Och jag kan säga av erfarenhet att det finns trevligare saker att ha i sitt liv än just det. Och torsdag kväll blev det helt bedrövligt, vansinnigt smärtsamt. Så jag måste hoppa över fredagen för jag låg hem i hotellrummet och tyckte synd om mig själv. Och det var en sån smärta jag inte haft sen, jag tror att folk trygger minusneurologin. Här jag på med mig för 15 år sedan. Men så kom jag hem. Och får på något sätt uppleva att min egen otro, den är i högvarv där. Jag på något sätt ojar mig och suckar och funderar hur ska man klara av att predika på söndag och så vidare. Och någonstans är det då i de stunderna skönt att kunna omringa sig med människor som har lite mer tro än man själv har. Och då har jag en härlig dotter som heter Liv. Som bad en enkel bön. Som ledde till att när jag vaknade sen på lördag så var nästan all smärta bort och då kände jag ingenting alls. Att jag tänker på något sätt när vi omringar oss av trons motvindar och kamper och stormar. Omringar dig med människor som har den här varma, brinnande, enkla tron på att Jesus kan. För det tro handlar om. Att vi förtröstar på honom. För mig handlar tro mer om vad han kan göra än vad jag kan göra. Ta en enkel bild som jag använt en gång för. Tänk dig stolen du sitter på. Alla tänker på den. Hur många av er funderar på, kommer den här stolen att hålla mig när jag sätter mig ner? En. Jag får be för dig efteråt. Nej, klar, ingen gjorde. Men på samma sätt handlar tro om just detta. Att vi sätter ner oss på någon annans verk. Så inte smärta då, utan vad någon annan har gjort. Så när jag sätter mig ner på en stol så har jag en full förvissning om att den håller. Och när du närmar dig Jesus och kommer till honom så gör du det på samma sätt. Att det handlar inte om dig. Det handlar inte om hur bra du är, hur mycket du kan. Det handlar om att han kan istället för dig. Han har gjort stolen, han har gjort din frälsning och han gör det. Och det handlar om att hans tro håller i allt. Och det är det grekiska ordet handlar om. Översatt så egentligen betyder det att lita på, att förtrösta. Eller egentligen det tycker jag bästa beskrivningen är att luta sig mot någonting. Tror du detta? Tror ni att jag kan göra detta? Det kan fritt parafraserat översättas till luta dig till mig och märka att jag håller. Jag håller, alltså Jesus. Nummer 4. Underskatta inte betydelsen av att få ett möte med Jesus. När jag var kring 20 år så drabbades jag av en kraftig lunginflammation. Jag fick den en tisdag och låg där med kring 40 graders feber. Jag hade fått någon antibiotika på onsdag och så blev det torsdag. Och febern var ännu kring 40 och mina föräldrar var då på en resa i Norge. Och jag var där och såg pärleporten framför mig. Jag minns ännu på fredagen så hade jag 39 och 20 eller något sånt. Och mina föräldrar då tyckte inte att det var något roligt. Trots att deras pojke är hemma och ser pärleporten i förtid. Så de avbröt sin resa i Norge. Kommer hem. Och ni som inte känner min far, så jag brukar säga att han är den mest lugna person som finns på den här planeten. Att ska hans hus brinna ner så kan han säga okej, då vi bygger ett nytt. Alltså han är en sån där ganska cool filbunke som man säger i Sverige. Men han, när han kommer hem från resa, vet inte, han var på något sätt frustrerad av en avbruten semester. Så jag ligger på soffan i vardagsrummet där i Sundom, där mina föräldrar bor. Och har då väldigt hög feber. Och min pappa stormar in. Han säger inte, det är så typiskt han också. Han säger inte hej heller. Han går fram till mig. Han sätter händerna på mig. Väldigt kraftig och snabb bön. Och säger inte han hej då, utan vågar och går iväg. Allt gick över på 5 minuter. Jag fattar, jaha, det är du pappa. Jag minns att jag resonerar och funderar vad som har hänt med honom i Norge. Men det faktum är, och det lustiga var, att efter en halvtimme så gick var febern fullständigt borta och kom inte tillbaka. Och vad jag tänker med det här då? Det är att vi ska inte underskatta i vad som händer när Jesus får röra vid oss. Det står i texten att Jesus rörde vid deras ögon. Idag har vi, som alla andra söndagar, har vi förbön. Och en tanke med den när vi ber för folk är att vi tror att vi kan med handpåläggning förmedla någonting från himmelen till ditt liv. Vi skäms inte för förbön. En kraft som frälser både juden och greken i en egendomlig version från Paulus. Där. Men vi tror alltså att när vi lägger händerna på dig, och det är också bibliskt, så gör Gud någonting genom oss. En enkel handling. Men många gånger möter människor Gud. Jag har själv fått möta Gud så många gånger här på förbönen. I apostelgärningarna så ser vi många gånger hur majoriteten av de under som sker där så händer genom att troende lägger händerna på folk. Ett exempel, Paulus, när han mötte Jesus. Observerade, han mötte Jesus på väg till Damaskus och blir blind. Ändå var det 3 dagar senare när hans tjänare, Herrens tjänare Ananias, kommer. Och vad då? Jo, lägger händerna på Paulus. Så han fick synen tillbaka. Vi tror att det är någonting fantastiskt, och Jakobs brev uppmanar oss till det. Att vi ska lägga händerna på varandra och be trons bön. Jag har fått se med egna ögon vad Gud kan göra och vad Jesus gör då man lägger fram, eller då vi lägger händerna på folk. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Men det kan vara nödvändigt. Du kanske har kämpat och väntat på ditt eget bönesvar, ditt eget genombrott i många år. Och kanske idag kan vara dagen då folk får lägga händerna på dig och be ner kraften och himlen in i ditt liv. För vi tror att det är något gudomligt som händer. Där någon sätter sina händer på dig och ber ut med en sådan tro som du själv kanske saknar. Det finns aldrig egentligen någon orsak för dig att inte komma fram på förbön. Det är nu min enkla teologi det här. Men vem vill inte möta Gud? Ju äldre vi blir, desto mer Gud behöver vi. Vi ska be om en stund, men jag vill säga några avslutande ord. För den här texten är ganska allvarlig på ett sätt. Jag skulle säga några ord också om lydnad. För den får en ganska tragiskt avslut, den här historien om de här blinda männen. Det står, det är inte många gånger Jesus talar strängt. Här är en av de gångerna Jesus talar strängt. Och det är samma ord Jesus använder när han stillar stormen. Så talar han strängt till männen, berätta inte detta till någon. Men vad gör de? De går ut och har på något sätt värsta skvallarpressen. Gud säger på ett ställe att lydnad är bättre än offer. Och skulle vi alla människor lyda den här boken, tror jag att våra liv skulle levas lite lättare och lite mer fruktsamma. Om vi lyder Bibeln, Guds ord, då ska vi aldrig vara avundsjuka på varandra. Då ska vi alltid vilja förlåta varandra. Då ska vi alltid bära varandras bördor. Då ska vi alltid närma oss honom. Jag menar det bara. Jag har också funnit en nyckel till mitt, ska jag säga, försök till fungerande böneliv, det var det att jag har försökt lyda när Herren talar. Ibland har jag sagt de konstiga sakerna att man ska gå runt, tio var runt kyrkan och be i tungor. Jag tänkte säga tack och lov inte så många gånger, men det kan hända. Ibland har Gud sagt att du ska ge den där pengen, summan dit. Ibland har Gud sagt att du ska ringa och uppmuntra den där brodern eller systern. Och jag har funnit en styrka och en välsignelse i att försöka lyda när Herren talar. Inte har jag alltid lyckats. Men jag har funnit i alla fall att när jag lyder så finns en välsignelse bakom hörnet. Därför vill jag också be för dig. Vi ska be tillsammans. Att om du känner att du ska få igång bönelivet. Du ska börja känna att ja, men jag skulle vilja be. Ja, men lärjungarna frågade Jesus också, lär oss att be. Och Jesus sa, så här ska ni be. Jag tror den bön som Jesus jättegärna svarar. Vi ska be tillsammans. Och därför har jag fram den här lydnaden som sista. Det var att om Herren lite bultar på ditt hjärta och du egentligen tycker att du borde gå fram. Och du inte gör det, ja, men då är du inte i lydnad, då är du i olydnad. Du ska inte komma fram till någon pastor eller till församlingen, du ska komma fram till Jesus. Och du ska inte sluta be. Upprepa de här fyra, vi kan svara de här fyra upp i bakgrunden ändå. Du slutar inte be fast du inte har fått bönesvar. Och du slutar inte be fast du har fått, eller innan du har fått bönesvar. Och ibland kan vi behöva be hjälp om Herren. Herre, ge oss mer tro. Som också några människor frågade Jesus om. Men framförallt ska vi inte underskatta betydelsen i att vi får Guds möten. För det finns ingenting på den här jorden som är bättre för dig än att du får ett personligt möte med den helige ande. Hjälparen, parakletia, parakletos, den helige ande som vill hjälpa dig också att be. Herre Jesus, nu kommer vi inför dig Gud som ofullkomliga människor beroende av en fullkomlig Gud. Hjälp oss idag Jesus att kunna närma oss dig Gud. Kunna stiga över religiösa fasader och hinder. Och istället Jesus komma till dig Gud som är den enda som kan rädda oss. Hjälp oss idag Jesus att inte ge upp. Inte sluta be. Inte tappa modet. Trots att det känns som att vi har gått i öknen i 39 år. Men Herre, vem vet, om 40 år kanske vi ser det förlovade landet. Hjälp oss också idag, Herre, att kunna få lite mer tro. Ge oss lite mer tro, Herre Jesus, för de böner som vi ber. Så vi kan tala tro och tröst till de människor som vi träffar på runt omkring oss. Och hjälp oss också, Gud, att kunna få personliga möten med dig, Herre. Där vi, Jesus, får möta dig, Gud. Det handlar inte om oss, det handlar bara om dig. Hjälp oss, Jesus. Och gör bara det som du kan. I Jesu namn. Amen. Kommer jag förbön här. Enkla men fantastiska saker som handlar om att du kan komma hit fram och så lägger någon sina händer på dig och förmedla tro och kraft från den helige ande. Känner du att du aldrig mött Jesus förr, om man kom fram och möter honom för första gången? Du behöver bli döpt i den heliga ande, men det är också bra att komma fram och bli det. Det handlar om att du får ett bönespråk som hjälper dig att be. För Bibeln säger, vi vet inte alltid hur vi ska be, men anden manar inom oss med suckar utan ord. Och det är den heliga ande som ber och hjälper dig att be. Känner du att du behöver mer tro? Känner du att du behöver bli berörd av den heliga ande av Jesus? Kom fram. Medan vi lovsjunger Herren tillsammans så har vi ett härligt eftermöte. Och Gud älskar dig. Han har inte glömt dig. Han hör dina böner. Sluta inte att be.